Det är ju inte så förvånande på det sättet om man tänker att finskan är ju ändå ett helt annorlunda språk än till exempel engelska som många lär sig i skolan. Det är många som jämför med det och tänker att hurdan teori man har där. Och så tittar man att det är jobbigare, det är lite så där, det blir mer teoretiskt när man har liksom ett sådant språk som finska. Där det är väldigt stor liksom betydelse, formerna har väldigt stor betydelse. Att säga man luen kirjaa och luen kirjan. Så det ändrar genast på den där betydelsen och det går liksom inte att undvika grammatik i samma utsträckning som i till exempel engelska. Men sen å andra sidan så är det ju nog liksom förstås minst lika viktigt att man också lär sig, att man använder liksom övningar och lär sig liksom tala också. Där är förstås en lite sån där, när man tänker att okej, att man borde lära sig, det skulle ju vara väldigt fint om alla skulle lära sig helt flytande talad finska i skolan på 2 timmar i veckan eller 3 timmar i veckan. Men det är ofta tyvärr en lite sån här utopi att det är meningen att man liksom, det bästa skulle vara det om man skulle få det där självförtroende och inspirationen att själv börja använda det. Om inte annat om man lever i en svenskspråkig miljö så åtminstone med att börja med att lyssna på musik, se på filmer, lite poddar. Lite så här, och att läsa är också jättenyttigt för att lära sig tala. Man behöver inte bara tala för att lära sig tala bättre. Så att det är den där inspirationen och det att man får liksom det här självförtroendet att liksom börja använda det. Och klart man ska få en viss bas från skolan, men man kan nog inte tänka sig att alla elever skulle lära sig enbart på lektionerna tala något språk helt flytande så länge vi har de undervisningsmängder vi har. Nu är det ganska få som har lärt sig engelska flytande bara på lektionerna. Nu är det mycket den här fritiden och underhållningsmedia som är en miljardbusiness på engelska. Så det inverkar också mycket.
Det har jag märkt. Jag har själv en dotter som är 11 och inte bara på henne men hennes kompisar. Hon såg på YouTube-videor och lärde sig en alldeles otroligt bra engelska som hemskt, hemskt liten. Och hennes polare är på ett helt annan nivå än när jag själv växte upp. Medan finska är hemskt svår, för hon har inte, det finns inte liksom motsvarande lika välgjorda YouTube-videor och YouTube på finska. Skulle det här kunna vara någon möjlighet från undervisningshåll att på något vis skapa sådana plattformar?
Ja, absolut. Att vi borde ju, och vi håller på ju förstås att det där leta reda på såna videor också tillsammans med studerandena, såna kanaler som de tycker om, att jag frågar alltid studerandena att hur liksom använder du finska under fritiden och var får du det, och när någon tipsar om någonting så frågar jag att får jag säga vidare det här, att det var en bra kanal. Jag lärde mig igår faktiskt av eleverna att på Spotify finns det mycket annat också än musik, man kan också lyssna där på podcaster och sånt här, så att de vet ju själva ofta liksom bäst det. Men det är nog förstås en sådan utmaning att på finska så kommer det ju ut väldigt mycket mindre än till exempel på engelska. Och eleverna har märkt till exempel också det att på svenska finns det, finlandssvenskar är liksom i allmänhet flitigare på att det där upprätthålla sina videobloggar än finnar, just på grund av det att det där språket är enklare när man sen gör det på engelska, och så är det kanske också lättare att göra det på sitt eget modersmål. Men jag tror att det kommer och vi ska hålla utkik hela tiden och det där försöka göra det liksom naturligtvis så ändamålsenligt som möjligt. Och så, det är ju det att göra det så nära som möjligt i deras egen vardag, att sånt som behandlar det och på det sättet det visuella som kommer in i deras vardag väldigt mycket. Så det är bra att få sånt input så mycket som möjligt.
Precis.
Så vi jobbar på nog.
Finska lärare emellan den här Magmas-rapporten och det här resultatet. Hur en diskussion väckte det mellan er?
No, det är lite så där blandat förstås. Alltså den här, en sådan viktig poäng där i den rapporten är ju de här stora skillnaderna mellan. Det finns ett enormt spann mellan liksom de här som är totalt tvåspråkiga och sen de som inte liksom vågar öppna egentligen munnen. Och det kan också vara så att de kan ganska mycket, men det är det här tröskeln att som minoritetsrepresentant liksom börja använda det språket som man tycker att alla andra kan bättre. Att det var ju inte en överraskning på det sättet att det är stora skillnader. Det är stora skillnader här i Grankulla som jag själv jobbar i, och så finns det liksom också mellanort där förstås enorma skillnader. Men sen så de här tolkningarna som sen har kommit därefter det, så har kanske lite det förståeligt att många tänker utgående från det som man själv har gått i skolan, så antar man att man bara, det finns ett talande huvud i klassen som undervisar i grammatik och tycker att det är jätteviktigt att man lär sig latinska termer, så det stämmer inte heller riktigt nu för tiden, utan det är mer kanske så att jag tror själv, min egen personliga åsikt, att ingen behöver lära sig varenda term i grammatiken, utan man ska ju fokusera på det man själv har nytta av, som är just lite ovanför den nivån som man själv är, för att ha nytta av det. För att också, det är ju det när man talar om språkkunskap, så man tänker ju ofta på det muntliga, att hur bra är du på finska, är samma sak som att hur bra talar du finska. Ändå ska det ju liksom många sikta på höga vitsord i studentprovet, där man inte tills vidare ännu talar alls, utan man lyssnar och läser och skriver. Och samma sak måste man göra sen i arbetslivet i Finland, så i nästan varje bransch där man jobbar, så är det nog viktigt att kunna också skriva. Så att de här sakerna kanske har lite liksom fallit i skymundan där i den diskussionen.
Mm. För att ta mig själv som ett exempel här, så minns jag att i högstadiet gick ändå allt bra, för att i högstadieproverna så fanns det ett exempel när man skulle böja ord i vissa former, så var det först ett exempel, och så länge det fanns det, så klarade jag av att få fulla poäng. I gymnasiet fanns de inte mer, utan sen var det att du ska böja det här i illativ eller i allativ. Och så eftersom jag inte var den duktigaste av elever, så hade jag liksom präntat in vad det här betyder. Jag hade alltså på betyget hade jag en 7, men jag skrev ett laudatur, det vill säga länge sedan. Så det visar att jag kan finska, men jag kan inte grammatik.
Det är just det här att då har det varit kanske på, man har fokuserat på också sådana nivåer som kanske inte har varit just de lämpligaste för dig, utan det har då varit kanske just sådana saker som då, det är mera, om man är liksom väldigt bra på det skriftliga, så blir det mera fråga om språkvård och sådana saker, var man sätter skiljetecken och sånt, som i och för sig inte inverkar så mycket på något poäng, men det är det där intrycket som man ger. Och så här att vi har idag talat med studerandena om skillnaden mellan van och vain och sånt här, som är väldigt svårt för också tvåspråkiga och också finskspråkiga, för det låter lika i tal. Att det är vad man fokuserar så enligt den där egna nivån. Men det är nog, jag tror inte det är någonstans som man mera undervisar finska så att man ska kunna böja i någon viss latinsk form, för att det är inte riktigt det som liksom läroplanen går ut på, utan de är hjälpmedel för att hitta den rätta nivån och gå vidare där.
Du har faktiskt varit med och utvecklat en egen undervisningsmetod här med din finska kollega. Vad kan du berätta om den?
Det är säkert den här klasstandem som du syftar på. Det är inte vår uppfinning från början, men vi har gjort det lite i lokala former här på det sättet att de har alltså ett par, varje svenskspråkig elev i vår skola i gymnasiet Grankulla Samskola har ett par, jämnårigt par, som läser svenska då samtidigt i Kauniaisten lukio. Och så jobbar de. Vi har ju 3 timmar i veckan våra kurser, en timme i vanlig och en timme i veckan här i Grankulla i det svenska skolcentret. En finsk lektion där den här finskspråkiga partnereleven då hjälper den här svenskspråkiga att fungera just sådana här bollplank och sådana som man kallar för språkmodell, där den hör hela tiden det här språket som du på riktigt ska vara och också blir på det sättet kanske tvingad att tala det där språket sen. Men inte så att läraren hela tiden korrigerar, utan den får då liksom i sådana lite lediga reformer, gör nog uppgifter på samma sätt som i andra kurser också, men får då den modellen därifrån. Och sen en timme i veckan så byter man rollen så att man är då i det finska gymnasiet och då hjälper våra svenskspråkiga elever de här finskspråkiga i svenska. Och det blir lite sådär roligt sen igen att man är liksom, man är den där, den som kan då. Så det är en sådan, det är ett sådant rollbyte. Och nu hörde jag här, när jag hade utvecklingssamtal med eleverna här för någon månad sedan, och frågade just om den här finskan, så att jag det där jobbar här på en viss restaurang och mitt tandempar råkar också vara på jobb där och vi pratar finska med varandra. Så att det är ju jättefint det.
Och det är intressant att det just fungerar så här, för att det var jag märkt här i synnerhet i huvudstadsregionen, så det är att fast det geografiska avståndet inte är så stort mellan finlandssvenskar och finnar, så kan faktiskt det mentala avståndet vara jättelångt. Att finlandssvenskarna inte gräver ner sig i någon form av skyttegropar, men medan man håller sig till sina egna inom hobbyer och så här, och man har sina egna föreningar som är svenskspråkiga, och sen lär man är inte på samma sätt i naturlig, man möter inte finskspråkiga, och här skapar ni ju faktiskt broar mellan dem och vänskap kanske.
I bästa fall, ja, det är också den här liksom, det är ju inte bara just hjälpen som man får i de här specifika uppgifterna, utan det är just också att märka lite den andra som människa. Vi börjar alltid med sådana här mycket, eller lite löjliga också, sådana här bekantningsuppgifter där de får bekanta sig med varandra och märka. I bästa fall kanske det är en helt vanlig människa som jag också har samma utmaningar, bara lite annorlunda språkbakgrund. Och så minskar det den där klyftan däremellan i bästa fall, hoppas vi i alla fall.
Mm. Det blir som ett personligt språkbad.
Det är det som det är egentligen, ja.
Precis.
Ja.
Som vi har nämnt här, så okay, när man ska lära sig ett språk, i synnerhet ett språk som hör till det här svårare, finskan hör till det svåraste i världen säkert, där grammatiken är ganska viktig. Vilka är utmaningarna för er lärare då att hålla den här balansen liksom, så att ämne hålls saftigt och intressant, men samtidigt måste man kunna böja ord liksom, på rätt sätt?
Mm. Jag vill först ta fasta på det. Finskan är i allmänhet alltså det är ett svårt språk för sådana som har indoeuropeiska språk som modersmål, som till exempel svenska och engelska. Och så den logiken är så annorlunda. Mm. Har man till exempel estniska som modersmål så är det ganska enkelt för att den logiken är samma. Men det är nog en utmaning, speciellt med tanke på att de här timmarna är så pass få som vi liksom har till förfogande. Så det blir nog en sån där att hålla den där balansen. Men det är liksom det som vi har som är en fördel naturligtvis, att vi har de här olika nivåerna ändå. Vi har A-nivå i finska och sen har vi de här tvåspråkiga nu för tiden, den modersmålsinriktade lärokursen, där det är mer då fokus på det här skrivande, för att de kan ju ofta tala ganska flytande. Det blir liksom mera ditåt, och just på det här språkvården, inte kanske så mycket ren grammatik, utan mera just på den nivån där de är. Samtidigt så är det också väldigt roligt på det sättet att man kan göra det ganska omväxlande, det här ämnet, för att det är liksom allt är nyttigt egentligen, alla liksom färdigheter tränas. Jag har till exempel ett sånt system som är en liten form av sån här flipped learning system där de själva utvärderar alltid sin nivå i början av varje tema, utvärderar sitt mål, att vart de vill komma, hur mycket de vill lära sig, vad vill de kunna liksom efter den här sekvensen. Och sen ska de göra ett visst antal uppgifter då tillsammans som är muntliga, ett visst antal liksom skrivuppgifter och lyssnaruppgifter och läsuppgifter och så vidare. Och sen lite grammatik emellan, så blir det liksom på den nivån där de är. Och då blir det automatiskt ganska mångsidigt. Men nog är det, speciellt i gymnasiet så är man nog hela tiden, det gäller nog alla ämnen, så man är lite det där i valet och kvalet, att när tiden vill inte riktigt räcka till alltid. Men vi gör vårt bästa.
Mm. Och det här har man, vilken lärare man än talar med i vilken skola som helst, så tycker man att det egna ämnet har för få timmar. Och det stämmer säkert i många fall. Men i synnerhet med språk och kanske i synnerhet finska, som ändå förekommer ganska mycket här i Finland. Det är ganska vanligt att folk talar det språket här. Så kunde man tänka sig att applicera finskan liksom i andra ämnen, att när vissa delar av den finska historien till exempel behandlas under hissan, så ska man göra vissa delar på finska.
Absolut. Det är en sån här schemateknisk utmaning som har funnits tidigare, som vi nu försöker komma åt ganska bra i och med den nya gymnasieläroplanen som träder i kraft nästa år faktiskt, hösten 2021. Där det är meningen, om man löser de praktiska problemen, att man ska kunna liksom bilda sådana moduler som har tillsammans, till exempel då finska och historia, där de får faktiskt jobba. Vi har också testat sådana här temastudieveckor i vår skola, där de inte har en vanlig läsordning, utan de har då liksom temakurser där det kan vara två olika ämnen, just ett språk och någonting annat. Förstaklassisterna hade i hösten en hel period på det sättet att de hade inget egentligt schema, utan de kunde blanda lite uppgifter från olika håll. Och där hör man ofta att vi hade ju inte egentligen, man märker inte ens att man har finska, utan man bara använder det. Men det är ju ganska roligt.
Mm. I jumpan kunde vi till exempel spela boboll på finska, som ändå är Finlands nationalsport.
Absolut.
Bra. Hur skulle du evaluera? Du jobbar här i Grankulla, som är en rätt svensk liksom, stad, svenskspråkig stad ändå här i mitten av huvudstadsregionen. Ja. Hur bra kan dina elever finska?
Det varierar väldigt mycket. Att de liksom flesta är väldigt positivt inriktade till att lära sig nog. De vet, det som är ett väldigt trevligt, en trevlig grej med det här ämnet, att alla vet att så länge man blir i Finland så måste man liksom kunna det småningom. Och de ställer upp mål och krav på sig själv. Men att det där spannet är nog ganska stort. Att många har ju, vi har också sådana som har bott utomlands under flera år och kommer och har ganska mycket att lära sig. Och sen har vi också många tvåspråkiga som då har helt andra utmaningar sen. Så det är nog från laidasta laitaan, som man säger på finska.